Ja hörni, det är så att vi från Fotboll i Fotboll har glädjande nyheter att dela med oss.
Så är det, vi har fått vår första sponsor, Medarbetarna.
Precis, och Medarbetarna, det är en professionell naprapatklinik som erbjuder dig stort kunnande och bred erfarenhet inom traditionell naprapati. Det som är extra spännande med Medarbetarna är att Anders som bedriver Medarbetarna har erfarenhet inom fotbollen. Och det är vi extra glada över med tanke på att vi sitter och pratar fotboll hela dagarna. Anders var faktiskt med och vann SM-guld med Hammarby 2001, så kunskap, det har han.
Och är det så att ni vill ta del av den så kan ni besöka dem på deras hemsida, medarbetarna.se. Alternativt så finns deras kliniker på dels Ekerö, men även Östermalm i Stockholm.
Så bor ni i närheten så är det bara att svänga förbi, för de kan både förhindra skador och även förebygga kropparna så att de är på högsta nivå.
Så är det, och det är dags att börja investera i sin kropp för framtiden.
Och ett extra stort tack från oss från Fotboll i Fotboll till Medarbetarna som gör det möjligt för oss att ta nästa steg för att förverkliga våran dröm. Du lyssnar på Fotboll i Fotboll och det är återigen dags för ett Svenska Cupen-avsnitt.
Jajamän, Svenska Cupen, gruppspelet är nu avklarat. Så det är dags för oss att ta ner de matcherna och även blicka framåt inför kvartsfinalerna.
Precis, så vi kommer gå igenom nyckelmatcherna idag. Det vill säga de som innehåller lagen som gick vidare. Så det blir lite dubbelt innehåll för de lagen. Vi kommer gå igenom deras match och vad vi tror om deras slutspelschanser. Mm. Mm. Vi börjar direkt med BK Häcken Brommapojkarna. Mm. En match där Häcken hade en måste-match att vinna. Och för Brommapojkarna räckte det med ett kryss.
Ja, och utöver det så var det ju i nosa mot Irendust också. De gamla för respektive lagen mötte varandra. Jag trodde att BP skulle ta sig vidare och det gjorde de. Du trodde att Degerfors skulle ta sig vidare, det gjorde de. Så vi tar det efter varje också. Vilka vi trodde på.
Exakt, exakt. Jag kände efter första omgången att BP kändes hetare inför det här mötet. Och att det skulle avgöras i sista spark mellan de här två. Och efter andra var det verkligen så här att det stämmer inte för Häcken. Och det är mycket möjligt att BP tar den här platsen. Men på förhand så kände jag att Häcken skulle knipa den här platsen. Men de har bevisligen varit alldeles för dåliga.
Ja, men det är ingen dålig gissning heller. För Häcken är Häcken. Alltså, man ska kunna kräva mer av dem, tycker jag. Jag tycker att det är ett väldigt stort fiasko. Och anledningen varför jag trodde BP, det var ju för att de fick behålla sitt tränarpar. Och det trodde jag skulle hjälpa för att de kunde hålla igång organisationen och sådär. Medan Häcken har tappat många spelare och tappat sin tränare. Vilket ändå symboliserade deras gruppspel. Att de var väldigt osynkade och man vet inte riktigt vart man har alla. Men ändå så tycker jag att deras trupp är alldeles för bra för att åka ut i den här gruppen. Och särskilt när man har hemmamatch mot Brommapojkarna också så ska man kunna kräva mer utifrån det här laget.
Mm. Jag har ju lite tvärtom inställning. Jag tycker inte truppen är bra nog. Jag tycker Julius Lindberg har blivit alldeles förhyllad som en klassvärvning. Jag tycker Cevicic har vi inte fått se mycket av än. Vad det faktiskt är för spelare. Vi får tänka att han är nyansluten. Oavsett prispeng. Lundqvist är inte där han ska vara. Man saknar Samuel Gustafsson i det här laget. Det är väl den största anledningen varför det inte funkar. Högmo gick. Alltså jag tror inte på Häcken i år.
Nej. Nej, vi får se om de rättar till det. Men det är mycket frågetecken, det är det. Alltså, jag hör diskussioner om att många tror att det är Paco som blir första tränaren och blir sparkad. Hur ställer det sig till det?
Oj, ja. Första hela allsvenskan alltså.
Ja.
Oh. Det finns ett par stycken man skulle kunna nominera till det här. Men ja, kanske favorit, jag vet inte. Nu har han ju åkt ur kuppen, vilket ställer en Nej, men det höjer ju hans krav nu att det måste prestera sig allsvenskan direkt. Sen finns det andra exempel på det också.
Ja, så är det ju. Det där är ju väldigt långt fram också. Jag vet inte hur mycket man ska väga in Svenska Cupen med tanke på hur det såg ut förra året. Att många av de lagen som åkte ut tidigt och de som inte ens var med gick långt. De gick långt i Svenska Cupen. Tänker på Mjällby var inte alls lika bra som man trodde att de var. Men jag tänker att, som vi var inne på i Silla-avsnittet senast, så Halmstad, få in Janne. Det är väl våran, ska vi hålla kvar i den, att det är våran tippning. Att det är där det kommer landa i första
eller
sparkningen.
Janne Häcken då?
Nej, ja. Han känns inte som en Häcken-tränare direkt. Det hade varit en jävla syn att se han på den tränarbänken. Men ja, jag tycker ändå att det är en rimlig diskussion att ha kring Paco, att han kan bli den första tränaren att bli sparkad. Men jag tror att Häcken kommer komma igång. Det tror jag. Sen, som vi var inne på, många frågetecken. Jag kände när vi var och kollade på matchen där att efter de där 5 första minuterna så kände jag ändå så här att fan, Häcken är ändå, ja, nu är de tillbaka. Nu är det liksom, för vi kände att de var lite på de här, som likt förra året, att det var så här, man märkte att de inte hade sin dag. Och nu när de verkligen hade kniven mot strupen, att så här, nu kommer de växla upp och nu kommer de vara bra. Och de gör mål efter 5 minuter och jag kände, nu kommer de gå vidare och vinna och vara tillbaka till där de har varit. Men så var det ju inte alls. För att jag tycker att BP försvarar sig bra över hela den här matchen. Och jag tycker de har farliga chanser i sina omställningar. Och det är väl lite där Häcken också haft problem. Är ju när de har legat på och blir kontrade på, tycker jag. Och det är där Wilmer Odefalk får göra målet. När Inosa tappar bollen och de kontrar och han trycker in 1-1 precis innan paus. Och då är det ju en uppförsbacke i den här matchen för Häcken.
Nej, jag har varit inne på det tidigare. Jag ser ingen trygghet. Jag ser ingen vilja. Alltså det är mycket jag saknar från Häcken. Så jag tror inte på dem alls den kommande säsongen här.
Spontan placering just nu, vad tror du?
Femma, sexa. Men att det låter ju inte förfärligt. Alltså det låter inte dåligt. Men jag tror inte man kommer vara nära topp 3. Man kommer inte vara utmanad där.
Det tror jag faktiskt.
Varför?
Det är också för att det är många lag i år som är sämre. Det är för mig just nu, det är ju Djurgården och Malmö som är liksom de tydliga 1-2. Sen tredjeplatsen, den är vidöppen för mig. Jag ser ingen tydlig som kan vara det.
Jag upprepar mig, man kommer inte vara nära utmana. Mm. Man kommer vara för långt efter det poängmässigt. Att slänga en placering är en sak, men jag tror inte man kommer vara inom 5 poängs marginal till första platsen och utmana hela vägen i. Jag tror man kommer halka efter rätt mycket.
Ja, men det tror jag också. Alltså ettan och tvåan, den är långt ifrån, men tredje platsen, den tror jag att de är ändå inne och kikar på. Där tycker jag ändå. Men för det, vi är ändå tidigt in på säsongen. Så att jag håller dem fortfarande ändå där uppe.
Men det är lite konstigt, för ena sekunden säger du att Paco kanske är en av favoriterna och blir sparkad, men ändå ska man vara på en tredje plats.
Ja, alltså jag säger ju att det är en rimlig diskussion. Sen tror jag ju som sagt mer på åt Halmstad hållet, att jag tror att det är där det kan vara först ut. Eller annat lag då. Men jag vidhåller mig där och tror på att Häcken kommer komma 3-4.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, nej, men offensivt, jag tycker det är precis som i vissa andra lag, det har att göra med en viss spelare. Det är Rygaard när han gör de här grejerna som inte många andra spelare kan göra. Hitta en otroligt fin djupledare mellan ytterback, mittback, man skapar chans via det. Han slår en fin crossboll ibland, men över 90 minuter så är han för frånvarande och det straffar Häcken för mycket offensivt.
Ja, jag håller med. Alltså Samuel Gustafsson, tryggheten saknas ju där, det här konstanten som kan lösa upp de här, ja men vara med i speluppbyggnaden liksom 9 av 10 gånger, att den alltid går via honom och den här lugnheten, och sen kan man spetsa det med en Rygaard som kan avgöra. Så att jag håller med dig där. Det känns som att absolut att fronttrion har lite problem offensivt, men jag tycker också att mittfältet är också lite för svagt. De har, eller för svagt är det väl inte så, men att de, ja men tappet för Samuel Gustafsson är för stort.
Någon som hoppade in och imponerade i mina ögon var Iran Dust. Stod för lite tekniska prestationer. Han skapade mycket frisparkar. Han bidrog med att tiden rann ur sand. Alltså tiden rann ut alldeles för snabbt för Häcken, för att man drar på sig för mycket frisparkar emot sig. BP kan sänka tempot. Och det sätter hack i skivan för BK Häcken. Jättenyttigt inhopp. Men han kom in och skötte det riktigt snyggt, och jag tycker det ska bli spännande att följa han i BP. Och rent spontant så känns det som att det är en boom för andra lag att inte plocka in han.
Ja, sen är det ju en agentfråga där, tror jag. Jag vet inte om han har brytit där, vilket kan vara anledningen, ska sägas. Ja. Men sent, alltså, sett till spelaren och hur bra han är, så absolut så är det en boom för många lag, för han visade direkt att han kommer komma in och göra skillnad, och han kommer vara svinbra för BP i år.
Ja, nej, exakt. Jag vet faktiskt inte om han har hoppat av agenturen. Det var snack om det, men sen har han inte fått det bekräftat.
Nej, så det kan ju vara därför, men ju...
Skit i det, jävla ja. Bra han såg ut i alla fall.
Ja, verkligen, jättebra.
Vi tar oss vidare till nästa match, som var drabbningen mellan Värnamo och Halmstad. Där jag var ganska säker på att Värnamo skulle dra det längre stråt och dominera matchen och sluta upp som vinnare. Man är det mer spelförande laget och bjuder på bättre fotboll, men man går inte därifrån som vinnare.
Nej, det var väl lite där matchbilden man tänkte sig inför. Jag var ju också inne på att Värnamo hade ju fördel, i och med att de också har krysset på sig. Jag gav väl Halmstad 25% chans. Och sa väl också så här, alltså det hade ju inte förvånat om de hade gått därifrån med 1-0 och parkerat bussen, vilket egentligen hände. Sen tycker jag inte att Värnamo gör jättemycket fel heller när de väl kommer i den situationen att de måste trycka på, för jag tycker att de har väldigt mycket att de slår över diagonalt, de försöker gå in centralt, de har farliga fasta. Kalle Johansson driver ju upp det där tempot hela tiden, att man inte kommer ner i Halmstads tempo. Samtidigt som att Halmstad sköter det bra, försvarar sig bra och får farliga omställningar. Så att Värnamo gör ju inte en klappusel insats heller, men det är ju, Halmstad försvarar sig riktigt tungt och det är det som gör att de går vidare.
Nej, men man gör inte en dålig insats, så är det ju, men besviken blir man ju. Alltså, man förväntar sig mer. Jag är rätt säker på att de förväntar sig mer. Man var nog ganska säker på en kvartsfinalplats när man såg gruppen och inför sista matchen framförallt då. För man hade alltså allt som behövdes var ett kryss, och det är det minsta man kan förvänta sig i den här matchen, tycker jag.
Ja, nej, jag håller verkligen med. Och jag tycker de skapade ändå tillräckligt för att göra det, och de gjorde det på olika sätt, och de fall aldrig ner i tempot riktigt heller. Så att ja, det är ju bara surt att de inte får in bollen och att de kanske inte gör 1-0 från början, istället för att de måste hamna i den här situationen i matchen, för då blir det svårt.
Jag tycker dock att man saknar de här klara målchanserna. Man skapar chanser, absolut, men det är inga såna här riktiga, där ska det vara mål.
Nej, exakt. Alltså, ja, det var ju verkligen det lilla sista. Alltså, så som du är inne på. De tar sig dit, men inte riktigt där. Sen gör de ju mycket bra för att ta sig dit. Det är ju det.
Alltså, det ska ju sägas att sen Värnamo klev upp i Allsvenskan har de ju inte vunnit en match mot Halmstad.
Ja, de har inte det.
Nej, det har bara kryssats mellan dem.
Ja, ah, okej. Okay.
Förra året var det 2-2 på Örjans Vall. Och fan, var det en andra? Ja, 0-0 var det en andra. Så uppenbarligen har ju Halmstad antingen en väldigt bra gameplan mot Värnamo, eller så saknar Värnamo det där lilla extra mot Halmstad.
Ja. Ja, men det är ju ändå två olika lag som möts.
Det är lite det nya gärdet mot den gamla generationen. Det är ju lite det tänket. Man har den här kreativa fotbollen, spelar på sitt egna sätt. Värnamo mot baktunga Halmstad med Pelle Olsson och Magnus Haglund. Alltså det är generationsskillnader här.
Ja, eller hur? Nej, uppenbarligen fungerar det ju för Halmstad. Det är det jag tror inte kommer fungera lika väl ute i Allsvenskan. Över 30 omgångar. Så vi får se hur det går för dem där.
Mm. Alltså, oavsett om de ligger ju väldigt defensivt, Halmstad. Men man skapar ändå ett gäng riktigt vassa lägen. Där tycker jag att man är starkare än Värnamo. Att skapa någonting på ingenting. Det är lite det jag saknar från Värnamo. Man har inte den här distansskytten som Oskar Johansson förra säsongen. Man har inte den här en-mot-en-spelaren som Ademi förra året. Man saknar lite det här sista, det lilla sista. John Bosco har ju petat in bollar på olika sätt, men den här individuella prestationen saknar jag lite. I Halmstad har man, nu glömmer jag bort namnet här som vanligt, Mohammed. Mm. Som mer eller mindre springer till sig i frilägen och väldigt öppna chanser. Det är lite det jag saknar från Värnamo just nu. Man är en bra strukturerad elva, men man saknar det där lilla.
Ja, nej, jag håller med.
Yes, Halmstad tar sig vidare som sagt. Och vi tar oss vidare i körschemat. Och vi gör det genom att köra Malmö-matchen. Mm. Där man inte, alltså, ja, man behöver ställa sig på plan och spela av 90 minuter för att gå vidare.
Ja, verkligen så. Gör ju mål nästan direkt också. Det tar väl 10 minuter innan Pontus Jansson nickar in den där hörnan också och kände så här. Ja, var oväntat. Sen skapar de ju mängder med chanser också, men det är ändå Varberg som lyckas kvittera. Av ett fint inlägg av Sverigesson, måste vi säga.
Det har jag aldrig sett honom göra förut, så... Det var mer än vad jag förväntade mig av honom den här matchen. Men innan vi rushar igenom matcherna nu. Alltså, Pontus Jansson, sättet han kliver upp i luftrummet var som att Varbergsspelarna inte ens ville försöka mot den här stora björnen som bara dominerade i hela boxen. Alltså, det var, man ville inte utmana honom.
Nej, och Varberg är väl ändå ett... väldigt stort lag också, så det kändes väldigt konstigt att han fick gå upp så fritt där. Och det är väl kanske därför de är nere i Superettan nu.
Nej, men det, nej, det är ju absolut inte därför de är nere i Superettan. Om det är något de har varit bra på så är det fasta situationer. Men just där och då kändes det som att ingen ville ställa sig mot Pontus Jansson. För han är fan tuff i luftrummet alltså.
Ja, men det var det jag tänkte. Att, alltså, de brukar ju oftast vara bra på det. Men när de inte ens har det. Nu drar jag det över en situation kanske. Men när de även tappar på det. Då blir det tufft för dem att vinna matcher.
Ja. Men man lyckas göra 1-1 som du sa på väldigt fint sätt. Nu kommer jag inte ihåg vem målskytten var.
Yusuf.
Yusuf var det, som blev framspelad av Sverigesson som du var inne på. Därefter är det väl Malmö. Men man får inte in bollen. Det är en tå ifrån på Kiese Thelin och Nanasi har jätteläge och Rosengren har ett jättebra läge också som han skjuter mitt på mål. Det ska i alla fall sluta 2-1 minst.
Ja, det tycker jag. Sen har ju faktiskt Yusuf ett läge till där han kan skriva in den där bortre krysset också och gå därifrån med minst. Men sen hade inte det spelat någon jättestor roll ändå, för Malmö hade gått vidare ändå på målskillnad.
Yusuf åker ut, blir utvisad på grund av att han ställer sig panna mot panna på Cornelius där Derek är smart. Han förvärrar situationen genom sitt dyk. Sen är det ju såklart otroligt klantigt av Yusuf. Ganska betydelselöst dock. De kan ju inte göra något med matchen. Det är inget som kommer ändras om de vinner. Men det är väl en tråkig avslutning på matchen, för situationen förvärras ju bara.
Ja, sen är det ju att Tranberg springer in där till domaren, börjar skrika på honom och Martin Olsson kommer med sitt, ja, nu har ju folk diskussion om det är ett knytnäv eller inte, men det, oavsett om det är knytnäv eller inte, så är det ju en ganska rapp rörelse han gör mot hans huvud där. Jag kan väl ändå påstå att det är en knytnäv det där, och det är ju, ja, vilken idiot han är. Martin Olsson,
ja, det är ju inte första gången han är inblandad i situationer. Jag tänker på Mange Eriksson förra året i kuppen. Där han mer eller mindre bodycheckar honom rakt i pannan typ. Så han får hjärnskakning och har inte varit sig själv sedan dess. Sen var det väl även något när han spelade i Häcken. Där det är någon fruktansvärd tackling på mitt plan.
Ja, mot Norrköping.
Det är ju en sån här blindsider som man gör i NHL. Att man möter en spelare som har blicken någon annanstans.
Ja, nej, alltså, jag vet liksom inte ens vad jag ska säga, alltså.
Nej, men man börjar tröttna på det, alltså Martin Olsson ska vara en spelare som inte gör såna här grejer. Han har varit fotbollsproffs i 20 år på högsta nivåer, alltså det finns inte många i den här serien som kan matcha hans karriär. Att han tappar det så mycket, jag vet inte varför han gör det, om Tranberg säger något till honom, men utifrån vad vi ser så ser det ut som att han springer in i Martin Olsson när han är på väg till domaren och det bara brister ur i honom. Tappar det helt.
Nej, jag håller verkligen med dig om det med att han har spelat för många matcher. Han är väl för erfaren nu för att hålla på med sådana där grejer också. Det var väl nästan så att man redan kände det 2020. Jag tror att det var då han gjorde det där i Häcken. Så här, men lägg ner nu, det räcker. Alltså, din karriär är snart över, kände man då. Taskigt sagt kanske, men man kände ju det liksom. Nu är det ju, eller det är ju kanske det som har hållit han vid liv så här länge också. Varför han håller den på den högsta nivån i Sverige fortfarande. Att han har det här brinnet i sig, vilket kan vara positivt på det sättet. Men det här är ju bara idiotiskt, liksom att slå någon i huvudet på det sättet.
Ja, men det var väl också förra året han höll på bänken och skulle slåss mot någon. Och alltså, det är för mycket. Det är Martin Olsson vi pratar om. För fan, skärp det nu.
Ja, big up till Tranberg också som håller lugnet ändå efter det där slaget. Mm. Han gick ut och kivades lite där på Twitter efter, såg jag också när det kom ut någon artikel om att Pontus Jansson hade bett han hålla käften typ. Och han säger okej då. Och så är det så här stängd mun emoji typ. Så att han håller ändå lugnet och säger inte för mycket.
Han tar
mycket,
det med en nypa salt med andra ord.
Ja, han håller sig lugn.
Sen såg jag att hela situationen polisanmäldes.
Ja, och lades ner.
Ja, den lades ner. Det jag kan tycka är att man inte vill blanda in polisanmälningar på en fotbollsplan. Men när det är en sån här kille där det har Ja, men det händer mer eller mindre en gång varje halvår, sådana här konstiga situationer. Då ska det faktiskt börja tas upp. Nu vet jag inte vad han åker på för straff av klubben, men jag förväntar mig något i alla fall, för det börjar bli tröttsamt.
Ja, nej, jag håller med. Vi får väl se vad som händer framöver, men vi kan ju vänta oss ett straff i alla fall. Det måste vi kunna konstatera.
Ja, men alltså, han hinner vara inne på plan i 10 minuter innan han gör det här. Han har ju precis hoppat in. Är det därför han är arg? För att han är bänkad? Eller vad är det för frustration som bara flyger ur honom?
Ja, och sen också att de mer eller mindre är vidare. Det här är ju slutet av matchen. Eller de är vidare, förlorar de, så är det fortfarande målskillnad. Så att det är helt onödigt på alla sätt och vis egentligen.
Ja. Nog om det, vi ska inte ge det för mycket tid. Bara skicka en, nu får du, alltså skärpning.
Mm.
Vi tar oss vidare till Elfsborg Degerfors. Och var det inte nog med att Degerfors lyckas sno Elfsborgs SM-guld ifrån dem förra året, så gör de det igen. Den här gången tar man slutspelsplatsen i Svenska Cupen av dem. I en match där... ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga om de här två lagen i avgörande matcher. Det blir bara pannkaka av allting.
Ja, det är ju i alla fall underhållande att kolla på sidan. Jag kände ju så här att nu måste ju Elfsborg revanschera sig själva. De måste ha den motivationen till att vinna den här matchen och verkligen vinna över Degerfors för att begrava det som hände. Men det blir bara ännu värre. Det går inte riktigt att känna igen Elfsborg. Jag tror nog fortfarande att det där sitter kvar från höstas i och med den här matchen. Det är någonting som händer med dem psykiskt. De leder med 2-1. De hämtar upp ett 1-0 underläge till 2-1, men ändå lyckas man sjabbla bort det och kryssa och åka ut mot Degerfors hemma.
Mm. Nej, men det Elfsborg har gjort är att man har tappat sina absolut största styrkor från förra året. Man tappade sitt målvaktsspel, Valdemarsson som var en av nyckelpjäserna i det här fungerande laget förra året. Man har tappat organisationen i det defensiva spelet. Det är rörigt på inlägg, det är ytor som släpps av vissa spelare. Man ser frustrationen på varandra, då tänker jag framförallt på målet Mamar gör när Johan Larsson kliver in ett fack. Vilket gör att Gottfried ska hänga på och täcka Mamar. Men han är på efterkälk och Mamar är helt öppen på bortre ytan som gör 1-0. Och då ser man Johan Larsson brista ut i ilska mot sin egna spelare. För det är ett misstag som man inte får göra. Sen även Degerfors andra mål när de gör 2-2. Det är ett inlägg där det känns passivt både från målvaktsspelet och försvarsspelet i luftrummet. Där var man ju van med att det flög runt en galen israelning som plockade ner, alltså på riktigt allting. Han hade kunnat plocka ner en örn om den var uppe i luften typ. Så jävla bra var han på det. Och nu är man passiv för man förväntar sig att det ska komma någon att plocka det där, känns det som.
Ja, och sen ger det också väldigt mycket kring Isak Pettersson. Jag tycker att väldigt mycket landar på honom för det du är inne på också. Och som jag tycker i situationer innan är att det är för rörigt i försvaret. Mm. Och det kan man ju såklart koppla till Isak Pettersson och Valdemarsson. Men en backlinje måste kunna vara bättre också att få undan de här bollarna. Dels så, som du sa i första situationen. Sen släpper man en gubbe fri på bortre som kan få nicka in den i straffområdet på nära håll. Och där står det 3 Degerfors gubbar som är hungriga efter att få in den där bollen. Så det är ju mycket mer än att det bara är ett målvaktsproblem tycker jag också. För det är många som skriker på att Isak Pettersson ska ut. Jag tycker att de borde få in en bättre målvakt än honom. För jag tycker inte han har varit bra. Men det är också mycket kring försvaret.
Nej, och som om inte det var nog så tycker jag att man saknar kantspelet. Som egentligen har varit Elfsborgs signum. Alltså det har varit deras största styrka genom alla år. Man har haft offensiva vapen som skapar chanser. Som utmanar, som är fartfyllda. Det är inte ett ytterbackspar som känner sig avkopplade i en match mot Elfsborg. Men jag ser inte alls den funktionen finnas just nu. Nu gör Hedlund 2 mål som spelar ytter. Men han gör det på 2 inlägg där han får nicka och brösta in dem väldigt ensamt. Där kan man lägga en känga på Degerfors försvarsspel. Men Alltså, om man har skrikit på Sinelli under det här transferfönstret tidigare så gör man ett djungelvrål just nu. För man behöver de här kvaliteterna för att kunna vara i närheten av vad man var förra året.
Ja, framförallt känner jag att jag saknar sättet Elfsborg gör mål på också. De gör mål på väldigt annorlunda sätt nu för den matchen mot Örgryte, om vi tar den som exempel, så är det två inlägg på nick. Det är två inlägg nu.
Det är två fasta, va?
Nej, det är inlägg.
Mot Örgryte, ja, det är inlägg.
Ja, men innan var det ju att man vann bollen högt. Man gick snabbt på återerövning, spelade den snabbt mot yttrarna, gå i fart, gå i djupled, spelar den åt andra, till andra ytten, eller så går man på avslut själv. Jag saknar liksom gå rappt på mål, utan nu är det fyra inläggsmål på två matcher, vilket jag, alltså jag vet inte om jag missminner mig, men jag tycker inte de gjorde det särskilt ofta förra året, utan det var mer på det sättet så som jag sa, att man vann bollen högt och man gick snabbt framåt rakt mot mål. Nu det var som man spelar sig runt kant.
Ja, det var som 3-4 spjut som bara stack så fort man vann bollen. Alltså Bernhardsson, Ockels,
Ondrejka
och Gudjonsen och Per Frick, alla bara flög fram. Det var så här att man hade mardrömmar om att förlora bollen på egen plan halva mot Elfsborg, för det gick så jäkla undan. Men det finns inte ens en tendens på det längre.
Ja, men nästan så. Jag, återigen, alltså de målen de gör, det är fyra inlägg på två matcher, och det gjorde de knappt på hela säsongen förra året.
Om vi ska vända på den här matchen och gå ur Elfsborg och ta det lite från Degerfors perspektiv, så gör man något otroligt starkt att ta sig vidare i den här gruppen. Man ställs mot Gais och Elfsborg som ändå är två allsvenska lag, och man anses ju vara ett superettan lag numera. Jag tycker det är jättestarkt, och det här är, nu åkte de på en tuff lottning, men det här är något man tar med sig under kommande säsong.
Ja, och sen också att de får spela med 10 man men ändå lyckas vända, för att de tar ju ett rött där efter att Morgado petar undan bollen, vilket för övrigt är oerhört dumt när man redan står på ett gult och petar undan bollen sådär, för det är ju ett gult kort, alltså det är det ju, och då blir det rött. Så vi är väl ganska eniga om att ja, det där är ju rött. Och då gör ju Elfsborg två mål, men ändå lyckas man komma tillbaka, och man gör det på sitt sätt. Som jag sa, en man mindre men ändå lyckas ta sig vidare. Vad mer ska man begära från Degerfors?
Nej, men man gör en stark match mot Gais också. Där tappar man en vinst och kryssar till slut. Och mot Örgryte som man kommer spela i samma serie mot, där visar man att man har stora, det är stora skillnader mellan lagen. Så jag tycker det är jätteimponerande av Degen. Och som sagt, jag kommer sakna dem i allsvensk fotboll, för varje match har ett underhållsvärde som få lag.
Och då kan vi även, som jag var inne på med matchen mot Gais förra veckan, att man märker ju av att de har tappat spelare också, men ändå lyckas kramma ur vinster och poäng.
Absolut.
För att, ja, alltså, om vi bara säger Örqvist, Giao, Campos och Vukojevic inte med, det är ju hur tunga tapp som helst. Och ändå lyckas ta de här segrarna, ta de här kryssen och ta sig vidare. Nej, det är grymt gjort, och där måste vi ändå ge en cred till William Lundin också, som är en ny tränare för det här laget, och lyckas få dem att tro på det. För det är väl lätt när man åker ner till Superettan, man får den här gruppen att känna att så här, vi har väl inget här att göra, men han verkar ju ha fått in det i gruppen att fan, vi är bra nog att vinna.
Absolut. Men om det är något man kan ta sig ifrån de här matcherna, så är det att Elfsborg vill aldrig ställas mot Degerfors i en avgörande match igen.
Nej, det vill de nog undvika framöver.
Jag funderar på att gå och köpa en tristrott också, i och med att jag satte mitt tips om att Degerfors skulle gå vidare i gruppen.
Ja, vad menar du med det?
Nej, men fan, om jag lyckas sätta den chansningen, då ska jag fan kunna skrapa till med 1 miljon på trissen också. För det är väl samma odds nästan.
Vadå, du får ju slå dig för bröstet för fan. Du hade full koll på att de skulle gå vidare.
Ja, nej, inte full koll, men i och med att jag inte tror riktigt på det Elfsborg har gjort inför den här säsongen, Och valde väl att ta Degerfors före guys. Jag kommer inte ens ihåg varför jag sa det här själv nu efterhand, men absolut är man väl glad att man sett en sån grej.
Ja. Ja, det är sjukt att du inte ens kommer ihåg din motivering till det. Men jag har för mig att du sa det också.
Men det är väl, det är väl bristen på tron på Elfsborg och ändå att Degerfors är det tidigare allsvenska laget kontra guys. Jag vet inte, jag tycker det inte är så stora skillnader kvalitetsmässigt på lagen.
Mm. Ja, men det var snyggt i alla fall. Det måste jag ge dig.
Ja, tack. Tack. Ja, vilken övergång det här kommer bli. Du trodde ju på att Kalmar skulle gå vidare i AIKs grupp.
Wow.
Så vart det inte.
Nej.
De sumpade sin chans.
Ja, de sumpade det nu mot Örebro i förra omgången, det måste jag erkänna.
Ja, det gjorde de ju. Det gjorde de verkligen.
Det är en match som de skulle vinna. Men vi ska inte fastna i den.
Nej, men det är jättebra grej att alltså, flika in att fan, hade man gjort sitt jobb mot Örebro, då hade det räckt med det här resultatet man bjöd på mot AIK.
Ja, särskilt med så många chanser de sumpade. Ja. Men sen kommer man ju in i en matchbild där AIK är vidare på kryss och Kalmar behövde göra två. Och då blir det ju svårt. Inte bara att man behöver vinna med ett mål, utan man behöver vinna med två. Och då, det är AIK vana med. Det är en situation som de klarar av att hantera. Särskilt den här truppen de har nu.
Ja, nej, men den här truppen är byggd för sådana uppgifter. Alltså, det är få lag jag tycker har samma egenskaper för att spela för kryss som AIK. Alltså, deras mardrömsscenario hade ju varit att gå för en vinst. Alltså, när de har ett sånt här kryssläge, då tycker jag att alltså, de är kompletta för det. Tung backlinje, storväxt backlinje, boxspelet är de starka på defensivt. Man har ett enormt smart mittfält, spelskickliga, bra defensivt. Alltså, det här var deras drömscenario.
Ja, och sen Modesto som kan gå i djupled på kontring. Det är mycket
Pittas
de har.
Pittas är sylvass på. Alltså, han kan, på en chans kan han göra 1-0 och så kan de ligga och stänga den här matchen. Nu gör ju inte han det, men på förhand tycker jag att de har en av de bästa trupperna för ett sånt utgångsläge.
Ja, nej, jag håller med dig. Sen i matchbilden så blir det ju så som man förväntar sig. Det är ju ett AIK som går lågt som vi var inne på och de går på kontring. Och likt som jag var inne på med Värnamo tidigare så tycker jag inte Kalmar gör mycket fel heller. För att här har de ju också så som vi var inne på skillnaden att Värnamo var inte riktigt där. Men jag tyckte att Kalmar ändå hade farliga lägen för att kunna göra mål. Alltså gör Kalmar 1-0. Och AIK har gett över matchbilden till Kalmar på det sättet som de inleder matchen på. Då blir det tufft på riktigt. Men AIK lyckas ändå kontra in ett mål och 1-0. Och då känns det som att det blir svårt för Kalmar. För då är det tre som behövs göras helt plötsligt.
Mm. Ja, och lika mycket som att AIK är bra på att stänga sådana här lägen så tycker jag att Kalmar, de saknar förmågan att göra tre mål. Så när de väl släpper in matchen är jag också helt så här, då är jag också helt inställd på att det här kommer inte vara möjligt för Kalmar.
Mm. Men det är också riskfyllt av AIK, för gör Kalmar 1-0, då tror jag att de har väldigt stora chanser till att ta sig vidare. Men det är också lite påminner lite om matchen mot Örebro. De måste göra mål. Och det är ju framförallt nian positionen då. Dino måste komma in och är det inte han så blir det för svagt i boxen. De behöver någon tyngd där och någon målskytt. Det är det Kalmar saknar.
Här tycker jag att Dennis Himmets frånvaro är alldeles för tydlig. Någon som kunde göra det här extra som jag är inne på med Värnamo. Jag tycker Kalmar är en liknande sits. Man har ett bra grundspel, man har spelare som kan skapa fina kombinationer fram till boxen. Vem gör det där jobbet? Vem kommer göra de här avgörande målen? Vem kan göra det lilla fula inpetet vid mållinjen? Vem kan skjuta utanför ett straffområde? Det är inte många.
Nej, precis. Och det är det som saknas. Det är framförallt Trenchko som skiner offensivt nu tycker jag. Men det är en stor avsaknad av Skrabs närvaro tycker jag. Mm. Han måste ju komma upp i nivå också om man har den här avsaknaden av en anfallare. För Trenchkov, han erbjuder kombination, han kommer runt, han gör mål. Skrabb hamnar lite för mycket utanför. För man behöver verkligen aktivera sina yttrar ifall man inte har den typen av anfallare.
Mm. Nej, men materialet finns inte där för att göra tre mål mot det här tunga AIK. Det finns inte.
Nej. Och som jag sa, jag tycker att AIK gör ju en bra, alltså de har ju en bra matchplan och de lyckas ju göra 1-0, och då känns ju matchen körd efter att Modesto gör mål, tycker jag.
Mm. Tycker du inte att Simon Skrabb straffas av att han inte har en lekkamrat? Han har inte en tydlig anfallare som Hymmet eller Rajovic. Jag vet inte. Jag vet inte ens vem som startar som nia den här matchen. De har ju ingen anfallare. Det är som Spanien i EM, vilket EM är det? De kör med fem mittfältare och när Fabregas mer eller mindre är deras anfallare.
Det måste vara 2008 bara.
De vann ju inte det, va?
Jo, den vann.
Men det är väl det EM:et när Italien springer och vinner, Balotelli och... Det är 2012.
Ja, det kan det vara.
Ja, då tror jag att Spanien har fem mittfältare och det är katastrof. Det blir för tydligt. Islamovic måste ju in i det här laget snabbt som fasen, eller så måste de hitta en ny.
Ja, nej, men det var ju det jag menade, och det var det jag inne på Simon Skrabb, att har du inte en anfallare, han blir ju straffad av det, men då måste han ju kunna erbjuda de spetskvaliteterna han har. Och där måste de bli bättre ifall de har, nu har de ju typ Kevin Jensen som är falsk nia. Och då måste Skrabb bli bättre och bli mer aktiv och vara mer avgörande än vad han är just nu.
Nej, men jag har så svårt att se en framgång i att man måste höja Skrabb. Alltså det...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Alldeles för stort krav. Han är en fantastisk fotbollsspelare och han gör verkligen allt han kan. Men har man inte någon där framme som kan erbjuda något annat än... Alltså, det är för många liknande speltyper i Kalmars frontfyra.
Från trio.
Ja, men jag räknar med tian också. Det finns ingen som går upp och vinner en boll i boxen mot Tillman Hansen och Papagiannopoulos. Det finns ingen som sticker fram en tå före dem. Alltså, det är orimligt för mig att man ska höja kvaliteten på Skrabb. För det håller ni inte på 30 matcher att spela så här.
Nej, men absolut. Det är höga krav att ställa på honom. Men det är ju det som måste göras ifall de ska vinna. För att Kevin Jensen kommer inte vara den anfallaren du beskriver. För att vinna matchen så...
Nej, jag säger det. Man måste antingen få igång Islamovic snabbt som fan. Eller så måste man värva en anfallare.
Mm. Ja, helt enig. Nästa match, Djurgården-Göteborg.
Yes, där Djurgården var i förarsätet och det räckte med ett kryss. Och inför matchen, vad kände du?
Det skulle bli en rolig match. Man har inte riktigt fått se Göteborgs högsta nivå. Så man väntade väl lite på den. Vart väl rätt besviken i matchen sen. Men man visste inte riktigt vad man hade dem. Sen har ju Djurgården sett väldigt bra ut också. Men nu ska de få möta ett allsvenskt motstånd. Så man skulle vilja se hur bra de var då också. En sån här högintensitetsmatch. Så det var väl det som jag hade som ingångsvärden. Djurgården favoriter såklart mot Göteborg på hemmaplan.
Och jag tycker att man... Ja, nu står det ju 0-0 fram till 70:e minuten. Men jag tycker att man visar sig vara storlekar större än Göteborg. Och tar en betryggande vinst.
Nej, jag håller med. Tycker att Göteborg inte är så bra som många vill måla upp det som. Jag läser lite kring det att många tycker att de kanske gör sin bästa match. Det sa ju även kommentatorerna också, men de är fortfarande inte riktigt där. Tycker inte Mucholli kommer riktigt till sin rätt. Oskar Pettersson är fortfarande utanför. Han är fortfarande inte involverad tillräckligt tycker jag. Jag tycker att Malik, han är faktiskt bra. Jag tycker Santos också är fin. Men i en helhet så... Ja, man känner väl att de är på väg, men de är inte riktigt där. Jag tycker inte att det är så bra som jag tycker att jag har fått höra från andra.
Nej, jag håller med dig. Jag blev faktiskt lite chockad över hur mycket gott det talades om Göteborg. Och är det inte fruktansvärt att man säger att det här är deras bästa match?
Ja, snudd på i alla fall.
Alltså det målar väl upp att det känns inte alls bra. Alltså att man gör sin bästa match och jag tycker inte mycket stämmer. Nu fick de några halvchanser. Thordarson fick några distansskott som var rätt farliga. Men i helhet så tycker jag inte spelet sitter. Jag tycker som dig att många spelare är alldeles för osynliga. Man blir inte en del av spelet. Man blir bortplockade av motståndarna. Nej, men mycket som inte stämmer tycker jag.
Samtidigt är Djurgården tunga också, men likt Kalmar också så tycker jag att Göteborg har en avsaknad av en anfallare också. Vi får se vad som händer med Skällerup om man kommer igång, jag vet inte. Men där osar det också lite frågetecken kring.
Alltså det har ju varit ett problem i allsvensk fotboll rent generellt. Alltså målskyttar och bra anfallare. Men jag tycker det blir jäkligt tydligt på vissa lag. Som du sa, Kalmar, vi var inne på Värnamo. Göteborg har ingen riktig anfallare. Det blir jäkligt tydligt när de ställs mot lag som har en fungerande anfallare som gör skillnad. Då tänker jag på Dennis Ymme till exempel i Djurgården nu.
Ja, nej, jag håller helt med. Alltså Djurgården är ju överlägsna i första halvlek tycker jag. De är ju, alltså Göteborg är ju bra fram till målet egentligen i andra halvlek. Därefter då tar det ju 2 minuter innan Karelén tar rött kort och sen är ju matchen helt körd. Så det är ju den perioden man kan peka på tycker jag, men matchen i helhet är ju inte jättemycket som osar positivitet. Det är ju de 25 minuterna där.
Ja, du menar alltså från start andra halvlek till 1-0 målet. Så mellan 45 till 68 eller vad det blir.
Ja, exakt.
Nej, 76 var det, förlåt.
76, ja.
Och 1-0 målskytten Gulliksen, han hoppar in direkt. Han väl tränar 2 pass tror jag innan han är med i startelvan. Och han får ju bevisa kvalitet direkt.
Ja, vilket mål. En av mina favorittyper av mål, det där lilla vrickningen och sen curla in den bort, jag tycker det är fantastiskt snyggt och han kommer ju bli oerhört bra för Djurgården i år. Det ser man ju bra på den aktionen.
Ja, och bra fysik. Det är så tydligt när en spelare från Bode på något sätt, alltså inte för att han har spelat i Bode, men de har ju värvat honom av en anledning. Grym fysik, springer mycket. Han överarbetar inte situationen utan han gör det han ska.
Ja, nej, precis. Och han kommer nog passa in väldigt bra i Djurgårdens spelsätt och deras spelsystem.
Sen gör Hymme 2-0. Det är inte hans vackraste mål i Djurgårdströjan, men det är ett sånt där mål som jag tycker att på något sätt bevisar det att man är inne i ett bra flow. Man kan göra mål på alla möjliga sätt. Ibland är de skitigaste målen fan de bästa målen.
Ja, alltså, gör mål är ju alltid bra liksom.
Ja, nej, men han gör inte bara fina skott utan han är även där och grisar mellan en mittback och målvakt och får in bollen. Det tycker jag är en bra signal. Och sen 3-0 målet i all ära för Bessard att han får göra det här målet, men han blir ganska bjuden av Dahlberg.
jag vet Ja, det är så oerhört konstigt det där målet. Han slutar inte överraska Dahlberg. Det känns som att det alltid kommer hända någonting med honom. Att han har det här i sig. Jag vet inte om jag är för taskig, men han har lite för mycket av den här... de här stora misstagen. Det kan vara att han spelar på Friends borta mot AIK och skjuter en medspelare i huvudet och den går in. Det är så här alldeles för stora misstag. Och ja, det känns som att det kommer hända minst en gång per år när man har han i mål.
Du var inne på att du är lite för hård. Alltså, ja, lite kanske. Men jag fattar vad du menar. Han har på något sätt en tendens att vara inblandad i sånt här lite för ofta. Nu har vi suttit med väldigt många målvakter och alla är ganska enade om att saker och ting händer. Det gäller bara att skaka av sig det och göra det bättre nästa gång. Men det är lite för korta avstånd mellan hans blunders. Yes, vi stannar kvar på Tele2, men vi går fram en dag i kalendern. Hammarby ställs mot Mjällby, där Hammarby är ett pressat läge och måste vinna matchen.
Ja, Mjällby räcker för kryss och det var väl ganska självklart vad det skulle bli för typ av matchbild och vad man kunde förvänta sig. Blev väl så också, kan jag tycka. Tycker Hammarby en bättre match nu än vad de har gjort tidigare. Även fast de inte får med sig resultatet den här gången så ser det ju bättre ut i helhet. Men när Bizarra gör 1-0 via turligt då, Mjällbymuren, då måste det ta mer, eller inte ens så, alltså då måste man kunna stänga matchen. Nu tar det 90 sekunder tror jag att det var, innan Mjällby via Jagne till Bergström kvitterar, och då känner man ju att hur ska man ta sig tillbaka från där. Det blir ju en sån psykologisk smäll att så här, har man det i sig att vända.
Ja men precis, när Bizarra är på något konstigt sätt får in bollen, så känner jag så här, den här Bizarra magicen, den räcker hela vägen till ett slutspel ändå. Alltså det har verkligen varit hans gruppspel. Man kan klaga på många, men inte en enda grej får man säga emot Bizarra det här gruppspelet. Och när han gör 1-0 så känner jag att det här kan inte Hammarby tappa. De är klara. Men som du säger, det tar 30 sekunder och Jagne förvandlas till Paul Pogba på något sätt. Han påminner verkligen om Paul Pogbas spelstil när han kroppsfintar med hela kroppen och rycker ifrån och sen drar han en yttersida som är så jäkla... vad bra den är! Till Jakob Bergström som gör 1-0. Och då gick min känsla från att Hammarby kan inte tappa det här till att nu är Mjällby klara.
Ja, nej men det var exakt den känslan jag har. Sen var det 90 inte 30, det ska jag säga. Ja, verkligen. Tre hemmamatcher om man är ute i kuppen, det får man väl ändå säga är ett misslyckande.
Det är ett jätteunderbetyg.
Det är ett underbetyg, man måste kunna vara bättre. Det har jag sagt efter varje Hammarby-match nu, tror jag. Även om man vann mot Sundsvall eller om man förlorade mot Västerås, så måste det se bättre ut. Och i en sån här match så ser det bättre ut, men då måste man få se med sig resultatet om man leder med 1-0.
Alltså det är underbetyg oavsett om man har en ny huvudtränare och spelet inte sitter. Alltså man ska ha kvalitet nog för att ta sig vidare i den här gruppen med tre hemmamatcher.
Ja, verkligen. Mjällby har ju sett bra ut också.
Ja, absolut. Det går inte att ta ifrån dem det heller. Men ja, nu får ju Hasse Larsson vara glad efter det här gruppspelet. Men inför var han ju väldigt ledsen och negativ.
Ja, nej, så att han fick nog jubla lite extra i och med den känslosporaden han hade inför det här gruppspelet.
Och nu ställs, alltså hade Kim Hellberg en utmaning framför sig, så tycker jag att hans... hans arbete blev ännu tuffare nu. Alltså, på något sätt är det den hårda sanningen. Det här är inget man förutspådde, och det är inget man ville som huvudtränare vara med om, tror jag. Och det lät lite på honom efter matchen att ny dag imorgon och vi måste arbeta ännu hårdare. Alltså, det lät verkligen på honom som att Ja, alltså jag kommer kriga allt jag har nu för att det här måste bli bättre.
Ja, men det är som du sa, det är den hårda sanningen. Väldigt märkligt gruppspel överlag, eller märkligt, jag vet inte, det kanske finns en anledning till allt det, men det är många av de här lagen som man har höga förväntningar på som åker ur. Nu tycker jag att BP såg bra ut och jag hade det väl på känn, men tre lag som är vidare, det är Degerfors, det är Halmstad och det är BP. Och sen även Mjällby som har Hammarby i sin grupp då. Så det är många av de här lagen som man förväntar sig mycket av som är ute, och de har 4 veckor på sig att få till det innan det är dags för allsvensk spel. Och det som är märkbart med, nu tar jag dem under samma kam här nu, Elfsborg, Häcken och Hammarby, men det är inte små justeringar tycker jag i lagen, utan det är ganska mycket att jobba på tycker jag. Så det ska bli oerhört intressant att se när allsvenskan drar igång, vart de är någonstans i sin, ja, men sitt sätt att spela och hur bra de kommer vara. För att en dålig start för någon av dem, så är det är ju stor press på dem då.
Om det är något de alla tre har gemensamt, så är det att det har hänt stora förändringar i laget kontra förra året. Vi har ett Hammarby som en helt ny ledarstab. Helt nytt spelsätt som man måste gå igenom. Det kan ju vara en förklaring. Vi har ett Elfsborg som har tappat otroliga nyckelspelare. Och vi har ett Häcken som har tappat både nyckelspelare och ledarstab. Så det kan ju finnas logiska förklaringar, men det är ingen av dem som vill vara i den sits som de är i just nu.
Nej, sen ska man ju vara en stor klubb av en anledning också. Då ska man ju kunna ha det där på plats redan. Att så här, tappar du de här spelarna eller tappar du din tränare, då ska du kunna gå snabbare och byta dem, tycker jag. När det gäller de här typen av klubbar i alla fall. De kraven har jag på våra toppklubbar i Allsvenskan.
Absolut. Det är alltså så här, jag tycker Besara är kanske den bästa spelaren i hela gruppspelet. Och man ska lyfta upp en individuell spelare. Men det är många underbetyg i Hammarby.
Ja, det är många. Det håller jag med om. Det är väldigt mycket individuellt också när det kommer till Hammarby och deras misstag. Det är många som, det känns inte som alltså det kan handla om att dels att de är för dåliga och att de som faktiskt är de bra spelarna inte passar in i sättet som Kim Hellberg ska spela också. Så det är väldigt många som, ja, dels inte kommer upp till nivå, men även spelare som inte passar in hans sätt att spela.
Vem tänker du, vem får du känslan av att han inte passar in i spelsystemet?
Jag tycker egentligen varenda ytterback i Hammarby. Jag tycker Marcus Karlsson kommer inte förbi sin gubbe många gånger. För att han får ju utmana sin... han kliver ju väldigt, eller våra ytterbackar kliver ju väldigt långt upp, så att han får ju utmana ytterbackarna väldigt ofta. Men han kommer ju aldrig runt dem. Simon Strand lika så, lite mer fart, lite mer rapp, komma runt på kanten, inte riktigt där. Så det är väl främst där jag tycker det stora problemet är. Det är liksom ytterbackspositionerna. Det känns inte som de passar in i sättet att spela, för man behöver bättre inläggsfötter på dem också.
För mig är det stora frågetecknet, och jag tror det är för de flesta, det är faktiskt Jukanovic.
Ja, men där är en spelare som är bra. Ja, han passar in, men han kommer inte upp i nivå.
Ja, nej. På förhand ska ju han vara den stora spelaren i det här laget. Alltså...
Ja, exakt. Där är ju skillnaden att jag tycker att Simon Strömmen och de passar inte in i spelsystemet. Jag tycker att Djukanovic passar ju in i spelsystemet, men han kommer inte upp i nivå. Han är inte tillräckligt bra.
Men tycker du att han passar i det då?
Det tycker jag absolut att han gör och att han ska göra.
Okej. Okay. Jag vet inte. Alltså, hans stora styrka, det tror jag inte någon är okunnig om, är att vika in i banan och avsluta. Men på något sätt så känns det som att han ibland är på tok för bred. Alltså han är nästan ute och slickar kant. Och när han viker in från kant allra längst ut, då hinner ju laget ställa sig till att han kommer vika in. Vi har svar på det då, att de hinner organisera sig för att förbereda att försvara mot Jukanovic. Förut gick det så snabbt så lagen hann inte ens att ställa sig i vägen eller någonting. Jag tycker att det på något sätt, det känns som att han kommer långsammare till avslut.
Mm. Ja, det är faktiskt också någonting jag tänkt på, hur brett han står. Och det ska ju kunna öppna upp för Erabi, men han får också den för sällan och för dåliga bollar hela tiden. Jag tycker han får oerhört mycket att jobba på som är för jobbigt och för svårt för han. Om det nu är en anledning till att han ska stå långt ut och öppna upp i mitten då, så måste man kunna slå bollen bättre där. Han får ju väldigt otacksamt jobb, och ja, det är väl lite sådana bitar som det är, de behöver jobba på och sätta dit. För det är väldigt mycket i spelsystemet där som är frågetecken, och att spelare inte kommer upp i nivå.
Nej, men för mig, om man ska summera hela gruppspelet, så är Jukanovic det stora frågetecknet. Han ska vara en av nycklarna till att Hammarby ska ta nästa steg. Och förra säsongen krävde han en kvart på plan för att göra ett mål. Alltså han hoppade in, fick ett läge och smällde in den i krysset. Nu är det 3 raka 90 minuter och han är mållös.
Ja, nej, jag håller med. Han måste bli bättre än vad han har varit.
Då ska vi ta omgångens sista match som vi ska gå igenom. Matchen mellan Sirius och Norrköping. Skulle jag tippat den här matchen, så skulle jag tippat oavgjort. För det är fortfarande, som vi har varit inne på så många gånger, de är på samma nivå.
Ja, och det var väl typ den stora matchen vi såg fram emot i den här gruppen också. Sista matchen mellan Sirius och Norrköping. För det skulle ju handla mellan de två. Och det känns också som ett resultat som man tippar inför också. Ja, men vad blir det i Sirius Norrköping? Ja, men jag säger 2-2, svänger match. Precis det som händer. Ja, alltså Kristoffer Nyman skulle ju kunnat bärga en seger till Norrköping, men fumla bort något friläge, och sen i slutet också kan han avgöra. Det var ju slutet av matchen. Jag vet inte om han var trött. Han hade inte den här snabbheten att dra ifrån Kastegren, utan Kastegren kom ju kapp där, så han fick ju avsluta rätt långt ifrån. Men så det var väl lite fördel åt Norrköping att sätter de dit bollen, så kan de ju gå därifrån med en seger, men det spelar ju ingen roll, för de tar sig vidare ändå. Men Norrköping helhet är bra.
Kul för Sirius att det är deras nya main man på anfallet för Jan Balja.
Ja, West Ham 2.0.
Ja, det är snarlik i både kroppsbyggnad och utseende, och ja, han gör mål i sin första match, och säg att han gör mål de två närkommande matcherna också, då är det lite så här, och han kan nog leva i den vågen också då.
Ja, jag håller med, och nu är ju Noel tillbaka från skada återigen. Han hoppade in mot Brage, men han satt på bänken igen. Fick hoppa in. Så att vi följer den fortsatt, för att vi vill ju veta vad som händer med den killen, för att vi var väl inne på det, att gå från bänken till Djurgården till bänken till Sirius. Ja. Vi får se.
Ja. Norrköping blir ju de stora vinnarna i den här matchen, för att de går vidare. 2-2 räcker.
Ja, får möta Malmö borta också.
Ja, grattis.
Ja.
Nej, men Stensson, det märks ju av att han inte är på plan alltså.
Ja, han är ju perfekt för de här svängiga matcherna. Dels kunna trygga också och spela vidare bollen snabbt, så att den här matchbilden hade ju passat honom perfekt. Så jag håller med dig.
Även det defensiva.
Ja, även det defensiva också. Jag gillar ju Wikman. Men Stensson är ju en bra etablerad allsvensk spelare som har... Han är ju inte så gammal, men det känns som att han har rutin. Och det hade Sirius mittfält behöva, tycker jag. För de har väldigt mycket som sprudlar framåt, så att de behöver den här tryggheten på mitten.
Den stabila punkten.
Så jag håller med dig.
Yes. Och innan vi avslutar avsnittet så tänkte vi gå igenom samtliga slutspelsmatcher som är spikade, så vi tar alla kvartsfinaler, vilka vi tror är favoriter och vilka, hur vi tror det kommer se ut. Du och jag får se vilka vi tror går vidare.
Mm.
Och vi avslutade på Norrköping. Jag tycker vi kan inleda där. Som du sa, de ställs borta mot Malmö. Jag tror de kommer att få svårt att ens utmana i den här matchen. Malmö känns alldeles för inne i sin idé. År två med Rydström. Jag tror man har tagit nästa steg i den här fotbollen man försöker bedriva. Och man har till och med luftat spelare i det här gruppspelet. Så man är fräscha. Det är inte mycket negativt kring Malmö efter det här gruppspelet. Det är väl sekvensen som de avslutar den här matchen med mot Varberg.
Nej, jag håller med. Malmö är jättefavoriter. Hemmaplan också. Så att, i kvartsfinal 1 är det BP Halmstad. Och då kommer de ju få möta någon av dem på bortaplan. Bortaplan spelar ju för sig ingen roll, tycker jag, oavsett. Men de kommer ju ta sig vidare från den semifinalen också och gå direkt till final. Övertygad.
De fick en ganska bra lottning, absolut. Men vad krävs från Norrköping om man ska störa Malmö i den här matchen då?
Vad som krävs är Totte Nyman show, skulle jag säga.
Ja.
Det är typ det.
En sylvass Totte Nyman, absolut. Alltså, det kan ju hända i Malmös spel att det kan bjudas på kontringar. För man är väldigt framtunga, man flyttar både ytterbackar offensivt och även mittbackar. Och säg att en boll studsar fel mellan Cornelius och Pontus Jansson, då där krävs det att Nyman är nivåer över det han var mot Sirius idag. Eller idag, igår.
Mm. Nej, precis. Det är ju det, skulle jag säga.
Så vi båda är eniga om att Malmö går vidare.
Ja.
Vi går till nästa match och det är matchen mellan Brommapojkarna och Halmstad. Det är någon av dem som förmodligen Malmö kommer ställas mot. Och för mig är Brommapojkarna helt klart favorittippade i den här.
Mm, enig.
Ja, det är en ganska liknande matchbild som det var mot Värnamo.
Mm, jag tänkte säga det också.
BP kommer vilja styra den här matchen. De har varit väldigt cyniska. De har tagit vara på chanserna de har fått. Det krävs att man lyckas luckra upp det här Halmstad-försvaret. Vilket är svårt. Och nyckeln är precis som i Norrköping-matchen. Att de chanserna som de bjuds på måste de ta vara på.
Ja, det är väl så som du beskriver att de kommer styra matchen och hitta de här, försöka hitta de här luckorna, och där tycker jag väl att BP är tillräckligt bra för att kunna utnyttja det också. Jag tror att de kommer hitta de chanserna tillräckligt ofta, och jag tror att de är tillräckligt skickliga för att kunna punktera också när de väl dyker upp. Vilket gör att de kommer vara det laget som går vidare, men samtidigt så ja, ger det 25% chans att Halmstad vinner med 1-0. Att de gör 1-0 och punkterar och backar hem.
Jag tycker det är lite tufft mot Halmstad att säga det. Jag tror, sätter man försvaret som man gör mot Värnamo, så har man absolut en chans. Nej, Mohammed är nyckeln i den här matchen för mig. Han kommer vara otroligt viktig, för att precis som i matchen mot Värnamo så kommer han springa till sig chanser. Här gäller det också skärpa. Det är skärpan som kommer avgöra den här matchen. Att ta vara på den chansen han får. Den chansen kan avgöra hela matchen. För jag är inte orolig att Halmstads försvar kommer kollapsa mot BP. Det tror jag inte. Man släpper in max ett eller två mål. Därför är varenda målchans offensivt livsviktigt i den här matchen.
Mm. Nej, jag håller med. Jag ger dem 25% chans, så du ger dem kanske lite mer. Men vi tänker ju samma banor.
Jag tror BP vinner, men jag lutar mer åt den 60-40.
60-40, okej. Okay.
Mm. Mm. Yes. Nästa match är mellan Djurgårdens IF mot Degerfors IF. Här är väl den tydligaste favoriten av alla i alla kvartsfinaler. Jag har svårt att se Djurgården bli ställda mot Degerfors faktiskt.
Ja, jag med. Vad tycker du krävs från Degerfors ifall de ska ta sig vidare i den här matchen?
Oj, 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 oj. Det är på Tele2 också.
Ja, det ska ju inte finnas en möjlighet.
Jo, det, alla matcher har alla lagen möjlighet. Men ja, störa Djurgården tidigt. Man måste sätta dem obekvämt i... relativt högt i banan. Man får inte låta Leach Holmes stå ostörd. Trampa hälarna på Lukas Bergvall. Få folk ur balans i matchen tidigt. De som faktiskt gjorde det i kuppen mot Djurgården var väl Skövde som fick dem lite ur balans i början av matcherna. Och stämmer inte tidigt, då kan det bli jobbigt på hemmaplan och inte få med sig publiken. Man måste jobba emot publiken mot Djurgården. Alltså, är det så att Djurgården får en bra start och det blir bra tryck på läktarna, då kommer det bli tungt för Degerfors.
Mm. Ja, det är bra uppmålat. Det är väl inte så många olika eller andra scenarion som skulle kunna...
Och ska vi ta Djurgårdens perspektiv så vill jag att man trycker ner Degerfors. Man skapar mycket chanser tidigt. Man visar direkt att det här kommer inte vara en match. Man psykar ut Degerfors genom att visa kvaliteterna.
Nej, men Djurgården vidare. 95-5% eller?
90-10, absolut.
90-10, ja.
Sista matchen. Och den spelas på Strandvallen mellan Mjällby och AIK. Jag tycker den här är väldigt svår. Den är väldigt svår på förhand. Mm. Just att den spelas på Strandvallen kan göra att Mjällby är favorit i den här matchen. Det är en jättesvår match.
Jag tror faktiskt på AIK här.
Ja, jo. Det lutar åt AIK för mig också. Det gör det.
Men... jag tror att den här typen av matchbild, så som vi var inne på innan, när man möter de här jävla hemma och man får styra tempot, så... jag tror att de kommer gynnas mer av den här matchbilden. När de kan få vara lite mer cyniska, vara lite mer kontringsinriktade. Och jag tror att de kommer ge Mjällby... alltså låta dem hålla i bollen och jag tror att AIK kan utnyttja det bra.
Jag tror också att Mjällby kommer vara det lag som kommer vilja styra matchen. Här är det viktigt för Mjällby att utnyttja. Det är lite jobbigt för det är lite, båda lagen påminner om varandra ganska mycket. Det är två fysiska, stora, tunga lag. Jag har svårt att se vem som vill styra den här matchen faktiskt.
Jag tror att det kommer luta mer åt Mjällby, hemmaplan, och de har bra spelare för att kunna göra det och bedriva den fotbollen. Jag tror att det lutar mer att det är Mjällby som kommer ta över taktpinnen medan AIK kommer vara. Jag tror att AIK kommer vilja gå mer på kontring också. Jag tror det är där det landar också, att de är så trygga att använda Modest och använda Pittas till att komma till de där chanserna så som de gjorde mot Kalmar. Jag tror att de känner själva att de är tillräckligt bra på att kunna använda den typen av matchplan, vilket gör att de kommer använda det.
Ja, bra att du nämner Pittas. Jag tycker faktiskt att han är nyckeln i den här matchen. Mjällby gillar att spela mot lag som har en anfallare som gillar att brottas i boxen. Den här killen är lite lurigare, han är lite halare. Och han kan faktiskt kontra till sig ett mål mot Mjällby, det tror jag verkligen. Så ja, för mig är AIKs nyckelmatchen Pittas den här drabbningen.
Sen ska man aldrig räkna bort Saletros heller. En frispark.
Nej, självklart inte. Han är väl över 30 matcher nyckeln för AIK. Men just den här duellen så tycker jag... Jag gillar tanken på Pittas match mot Mjällby.
Jag håller med.
Jag tror hellre att den här backlinjen ställer sig mot Erabi än Pittas.
Ja, men typ. Alltså, ja. Ja, typ.
Och vad är nyckeln för Mjällby då?
Nej, men pressa ner dem lågt skulle jag säga. Vinna de här duellerna i boxen, för att de har ett storvuxet lag. Men det blir ju mycket det Mjällby är bra på, med fasta och men liksom trycka in bollen i målet. Om du förstår vad jag menar med att trycka in bollen i målet. Mm. Ja, men vinna duellerna i straffområdet och vara bra på fasta.
Man ska vara Mjällby. Det Mjällby är på Strandvallen. Det ska vara grisigt. Man ska komma in emot sådannas huvuden. Man ska inte bjuda på lägen som man gjorde. Man hade tendenser att bjuda till några chanser mot Hammarby. Det får man absolut inte göra. Jag tror Pittas hugger på varenda bjudning om han får. Så ja, noggrannheten. Ja. Absolut.
Sen också att gör de 1-0 så är de ju också bekväma med att försvara ifall, och där är AIK lite svagare också att trycka på, som vi har varit inne på. Och där känns Mjällby trygga, så att göra 1-0 helt enkelt. Att göra det första målet.
Vilka är favoriter för dig?
Ja, men det är nog AIK, tror jag. Favorit, ja, Mjällby kanske är lite favorit, men jag tror att AIK, som jag var inne på, de kommer vara lite mer tillbakadragna, men kontra in i mål. Och det kommer anses som att Mjällby är det bättre laget, men jag tror att AIK har full koll på vad de gör.
Mm. Ja, vad sätter du för present då?
Jag säger 55 AIK, 45 Mjällby.
Jag säger 51 Mjällby, 49 AIK.
Ja, det är typ så, alltså det är lite samma. Mm. Eller du sa 51 Mjällby?
Ja.
Ah, okej, okay, du är lite mer åt Mjällby alltså. Okay.
Nej, men jag värderar hemmaplan. Vi satt och pratade med Noel igår. Det kommer väl alldeles strax efter det här avsnittet. Han pratade om en Strandvallen som inte riktigt var spelbar förra året mot Hammarby. Hur mycket det ställer till för dem. Jag kan förvänta mig att utifrån vad vi har för väder i Sverige, att den är ganska liknande från förra året.
Ja, sen spelar ju AIK 15 matcher med den typen av gräs varje år också.
Inte Strandvallen gräs, men eller inte vår, nej fan, inte ens vår, inte vinter Strandvallens gräs brukar de inte spela på, men ja.
Ibland kan det ju vara värre alltså.
Ja, i och för sig efter en Ariana Grande konsert så är det väl det, men ja. Nej, men jag tror det talar mer för Mjällby hemmaplan.
Jämnt är det i alla fall, det kan vi konstatera.
Ja, ja, ja. Ja, ja, jag tror inte kommer bli något 3-0 åt varsitt håll.
Nej.
Nej, men kanon. Då har vi gjort det vi skulle göra på den här agendan.
Mm. Släpper vi Noel på torsdag eller fredag? Vi kan väl breaka den nu.
Vad är det för dag?
Vi släpper den här på onsdag, morgon.
Ja, men Noel på fredag då, som uppladdning för AIK Mjällby.
Ja, ja, men vi kör på det då. Så ni kan förvänta er ett avsnitt från Noel Törnqvist då, som är målvakt i Mjällby. Är tillbaka i truppen nu mot Hammarby. Han satt på bänken, så han är tillbaka från skadan.
Jag vill nästan drömma till med två avsnitt innan fredag. En röst från Djurgårdshåll också inför matchen mot Degerfors.
Okej, okay. Ja.
Så vi kan faktiskt släppa två avsnitt. Antingen en okay. På torsdag och en på fredag, eller båda på fredag.
Ja, men vi kör Djurgårdsrösten på torsdag och Noel på fredag.
Ja, det blir bra. Det blir riktigt bra.
Så kör vi på det.
Det lovar vi.
Vi lovar det.
Ja, snyggt. Ha det bra allesammans.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.